Du lyssnar på De apatiska barnen av Ola Sandstig, uppläst av mig, Ola Sandstig. När jag första gången skrev om de apatiska flyktingbarnen hösten 2019 var det som att låsa upp dörren till ett förbjudet rum. Där inne fanns alla tankar, åsikter och erfarenheter som i nästan 15 års tid hade förpassats från offentligheten. Plötsligt klev personer fram och berättade om sina erfarenheter. Deras berättelser var inte baserade på rykten eller andrahandsuppgifter, utan på en mångårig yrkesverksamhet. Stora delar av den här boken är baserad på deras erfarenheter, där de flesta idag framträder i eget namn. Boken bygger också på tusentals sidor med dokumentation från statliga utredningar, forskningsrapporter, Socialstyrelsen, Polisen, Migrationsverket, Migrationsdomstolarna och andra myndigheter. Jag lyfter också fram de tidningsartiklar, radio- och tv-inslag som formade debatten och som påverkade besluten. Men den här boken hade inte blivit möjlig om inte Nermin och Anahit Arakelyan hade berättat om sin tid som apatiska. Att Anahit dessutom gjorde det offentligt i eget namn har enskilt betytt mer än någonting annat. För de barn vars symptom gett familjerna uppehållstillstånd är det behäftat med risker att berätta. Familjerna kan förlora sina uppehållstillstånd och barnen sina familjer eftersom de bryter lojaliteten. Kombinerat med en generell känslighet och polarisering kring asylfrågor har det shit som hållit ihop narrativet om de apatiska barnen således varit oerhört starkt. Fortfarande finns det läkare, vårdpersonal och poliser som inte vill berätta, ens anonymt, om vad de sett och upplevt. Och sedan finns de som har varit i ansvarsposition som inte vill bli intervjuade. Likväl har många människor trätt fram för att möjliggöra en uppgörelse med den offentliga bilden av de apatiska barnen. Kapitel 1. Nadja. Nadja var 6 år gammal när hennes föräldrar bestämde sig för att ta henne till akuten. Den 9 mars 2017 körde Nadjas mamma och pappa henne till Falu lasarett och berättade för läkaren att de hade fått ett avslag från Migrationsverket och Nadja därför hade blivit allt mer orolig och rädd. De senaste dagarna hade hon vägrat att äta och dricka och pratade inte längre med föräldrarna. Dessutom hade hon svårt att hålla tätt och behövde använda blöja. Innan Nadja togs till akuten hade hon varit livligare än de flesta i klassen, envis och snabb i fötterna. På sitt rum sparade hon flera medaljer från orienteringslopp hon sprungit i skogarna utanför småstaden i Dalarna där familjen bodde. Men nu var det slut med det. Läkaren undersökte Nadja, tog puls, blodtryck och blodprover men kunde inte hitta några kroppsliga fel. För säkerhets skull skrevs hon dock in över natten för observation och för att, citat, försöka arbeta runt matsituationen, enligt läkarintygen från barn- och ungdomskliniken på Falu lasarett. De 3 följande dagarna fick Nadja knappt äta eller dricka någonting. När familjen åt middag tillsammans med några vänner fick Nadja bara se på och sen tvingade föräldrarna henne att gå ut och springa för att hon skulle bränna kalorier och göra av med vätska. Den 6-åriga flickans kropp påverkades snabbt av omständigheterna. Den 12 mars noterade läkarna att hon, citat, relaterat till svält fått en allvarlig rubbning av sina salter i blodet. De skrev in flickan, gav henne intravenös dropp för att återfå vätskebalansen och försökte sen driva ner en sondslang genom näsan och svalget. Nadja, som hittills följt föräldrarnas krav på att hålla sig så passiv som möjligt, kunde inte hålla tillbaka skräcken inför att få en plastslang instucken genom näsan. Läkaren noterade, citat, i behov av sond. Men vid försök till sondsättning får vi en mycket traumatisk situation där vi på grund av ångest och rädsla hos flickan blir tvungna att avbryta. Trots Nadjas panikreaktion lyckades personalen 2 dagar senare föra en sond.